Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej, välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Och gästen den här veckan heter Per Rune, precis som han gjorde i förra. Vi startade helt enkelt där vi slutade i förra veckan. Så håll till godo. Hoppas du får en trevlig lyssning. Och var försiktig där ute. Efter Båsen där, du hamnade i Göteborg va?
Naja, då flyttade vi ner till, jag sökte, vi hade bestämt oss då för att innan barnen i det fallet skulle börja skolan så skulle vi ta oss ner till västkusten för min fru då var från Göteborg. Mm. Men då var det anställningsstopp på polisen i Göteborg. Mm. Och jag var nere i Bosnien och det var ganska kaotiskt och då dök det upp tjänster i Halland.
Okay.
Så då fick man välja, jag också hysteriskt flög hem. Vi tog en bil, började köra från Göteborg, svängde in i Kungsbacka. För att välja Kungsbacka var väl Falkenberg. Svängde in i Kungsbacka. Nej, och så vidare. Inget fel på Kungsbacka. Då, men det hamnade i Varberg. Och då insåg jag att vi hinner inte ner till Falkenberg. För jag var tvungen att flyga igen. Mm. Så då sa vi att det får bli Varberg. Mm. Och så jag började jobba då i Varberg 98. Och också en helt ny erfarenhet. Verkligen.
En fin stad.
Jättefin stad. Jag har bott där i över 20 år. Men nu bor jag i Göteborg. Men det var fantastiskt. Och jag har bara goda minnen kvar. Och polisen i Varberg, det var också väldigt, väldigt bra gäng. Väldigt roligt att jobba där. Sen var jag inte, jag hade lång tid. Och jag brukar säga så här, men det är samtidigt första gången jag har känt mig otrygg som polis. Det var när jag började jobba i Halland.
Alltså.
För vi var så få. För att det var ju liksom en bil i Varberg, en bil i Falkenberg och två i Halmstad.
Man gör ingen bra jobb då heller om man är otrygg liksom på jobbet.
Det där var det väldigt långt mellan.
Så mer otrygg där, man kan ju tänka sig Norrland att det skulle vara så.
Ja, men då var vi fortfarande ett turlag. Här var det ju så här, ibland man kom, jag hoppas det är annorlunda idag, men man kom ju till ett utsättningsrum i Varberg. Och så var det en sån här trampmina mitt på, en sån här högtalartelefon.
Mm.
Och så hörde man vakthavande i Halmstad som, hallå! Oh. Och så fick man då, och var det ofta, var vi fler än två så fick den tredje åka då till ofta Falkenberg eller Kungsbacka.
Okej, okay. Då var man själv ensam patrull va?
Så att, ja, man jobbar alltid 2-2, men det var ju det att det var ju en...
Och då mötte någon upp därifrån.
Ja, och det hände ju ibland, efter ett tag lärde man ju känna, men du kunde ju hamna då ett nattpass med någon du aldrig hade jobbat med. Så det var även sådana delar. Men samtidigt också bra minnen. Jag lyckades göra någonting som jag hade lovat mig själv aldrig göra. Jag sköt mitt första och enda vådaskott.
Jaså.
Jajamän, i en skjutkällare där i Varberg. Den kan man ju bjuda på nu.
Ja.
Det fick man lära sig att man får vara ödmjuk även där.
Mm. Drog du det framåt eller neråt eller uppåt?
Ja, vi hade varit ute och på en kvällsskjutning där jag var på någon skjutbana. Och jag var ju helt ny, jag hade fått ett helt nytt vapen. Och jag har inga ursäkter, det var bara det att jag gärna slog ett slint på kvällen. Vi hade lagt ett vapenvårdsrum där så, du vet, de tog ut båda maggen och så tryckte man ner det i bältet. Det var bara det att den som hade gjort vapenvård innan mig hade glömt sitt mag på på bordet där. Så det var tre. Men jag tänkte liksom inte på det. Så jag tryckte in ett i vapnet. Så hade jag ju ändå två i bältet. Så jag tyckte att... Och så gick jag ut i den här korridoren. Och så
ska
jag
du hade tomt. Du trodde att du hade tomt.
Så gjorde jag ett litet torr. Och jag kan säga om någon hade sett den minen. För det small ju. Jag fortfarande förmodligen skadade. För det var ju trångt. Så träffade jag längst bort stod en piassavakvast. Och jag... Det här är ingen påhittad historia. Jag klippte den mitt i. Så den där, jag vet inte om den är kvar där som ett utställningsobjekt i Varbergs polisstation. Men ja, så ska man vara ärlig. Och så tänkte jag så, fan, hörde någon det där? Det var ju pinsamt. Och så kommer den en trafikpolis och så sa han, smällde det här ner?
Nej,
det... Och så tänkte han, det hade jag en kort sekund. Nej, tänkte jag bara, ja, så hade jag gjort det. Så att det var ju bara att erkänna. Så att, ja, det var en erfarenhet.
Vad hände då? Fick man skriva någon...
Ja, då fick jag ju, jag ringde till vakthavaren, kom ihåg, och så skrevs in någon anmälan, och så, det var väl inte mer med det, och så fick man någon varning av PAN, kom ihåg. Ja. Men...
Personalansvarsnämnden.
Just det. Jag tyckte det var pinsamt, jag är ju helt ny. Jag tänkte, det här jag ska bli känd för.
Och gammal farsjägare.
Ja, just det. Det var, men de, jag får säga till de här som jag jobbar med, de var väldigt förstående.
Ja, men, jäklar, så förvåningen också om man tror att man har tomt mark och sen så...
Man är uppväxt med jakt och vapenhantering och sådär, man var ju väldigt noga och drillad, så att, men man får vara ödmjuk där, det är ibland det, om man inte tänker så händer det bevisligen.
Ja, verkligen. Vilken grej. Ja. Hur länge var du där i Varberg då?
Ja, det blev ju, ja, alltså jag var ju, nu ska vi se, egentligen mindre än 2 år tror jag totalt innan jag gick vidare då.
Du sa att du kände dig otrygg där. Var det någonting som hände också som gjorde att...
Nej, det var nog mer att man hela tiden var tvungen. Alltså det var ju rätt stök. Det är ju sommarstäder.
Ja,
så att det handlade ju att vi åkte in i ganska stökiga situationer med mycket folk. Och jag vet, jag har ett par minnen där man, alltså räddningen var ju att jag åkte med en hundförare. Oh. Att vi hade en hund också.
Okay.
Men det fick du taktiskt ofta retirera. Det gick ju inte lösa.
Oh.
Och du ropade efter hjälp. Ibland hände det ju när vi åkte från Göteborg. Då för att, oh. Men de egna bilarna i Halland kunde ju vara upptagna på annat.
Det var ju någon villa där inne i stan av vårt fästa institutet. Nej, vad hette det?
Societen.
Ja. Där har man ju varit någon gång.
Ja.
Där höll jag på att få spö efter jag körde stand-up en gång. Det är ganska mycket sko. Alltså, det kom in mycket båtar, lastar av där. Det var något skoföretag.
Just.
Och då snackade jag med dem innan. Så, men du vet, killarna på lager, de brukar vara ganska bra tankade innan. Mm. Så jag drev liksom med killarna på lager. Då kom det fram med killet. Och då skulle jag bara spö skiten av. Jag hade skämtat för mycket om killarna på lager. Så jag fick ju bara pipa därifrån. Men på tal om den 500-ringen som du fick cashen av dem, så skrev han till mig sen några dagar efteråt och bad om ursäkt och berättade att han har haft lite alkoholproblem under en tid och, och bad om ursäkt för sitt beteende. Så det var ju,
det är schysst.
Det var rätt schysst alltså. Men ja, det är nog det närmaste jag har fått liksom stryk så efter ett ståupp en gig sådär. Men sen vet jag att du jobbar på ett annat ställe där jag jobbade också, men vi jobbade ju på olika, så att säga, avdelningar.
Ja, jag gjorde, och jag höll på att säga anledningen till det, jag började ju på Säkerhetspolisen 2001.
Och när jag var det innan 9/11 eller efter?
Ja, 1 april började jag. Så att det var ju precis innan de Göteborgskravallerna och den delen det som hände med allt vad det innebar.
Mm.
Men det gick nämligen så långt när jag var nere i Halland. Det kan man ju idag reflektera över att det inte då på grund av annat, men jag hade nästan börjat fundera på att byta jobb.
Okay.
För att jag fick så fantastiskt svårt om jag skulle vilja sova.
Aha.
Efter nätterna, det treskiftet höll på att ta knäcken på mig helt.
Det var så.
Jag slutade kunna sova helt efter nätterna nästan.
Oh, wow.
Jag hade jobbat med en fantastisk hundförare som heter Mats, och han satte ord på det där när man kom hem. Somna lycklig och vakna som ett psykfall.
Oh.
För det var liksom somna 8, vakna 10. 2 timmar. Och kroppen bara skrek, men det gick inte att sova en minut till.
Nej.
Och då var det ganska, det fanns inte så mycket andra möjligheter där, så att jag hade allvarligt börjat överväga. Och då, just där och då, och en natt kom jag ihåg, för att sätta exakt ord, i Falkenberg på polisstationer, så hade de ju, på den tiden var det ju sån här i pappersform.
Ja, det hängde liksom.
Ja, vad det fanns för tjänster att söka. Och då sökte Säpo personal. Så att det jag skickade in, det var ju ingen... Men av outgrundliga anledningar så kom jag in det då till slut.
Att både du och jag kom in på Säpo.
Ja, det förstår
det
jag.
Det säger lite om den minnet. Ja. Men visste du då vilken, exakt vilken tjänst du sökte? Så att säga?
Nej, det var ju en sån här generell... handläggare eller kriminalinspektör. Ja. Men jag kom ju att arbeta mycket med eller på terrorsidan då. Ja. Och sen hände ju 9/11 som sagt, och då blev det ju ännu mer tryck på det.
Ja, ja, det märkte man. Jag jobbade ju också på Säpo det året, och ja, det blev ju verkligen tryck. Mm. Men hur var den tiden då? Det är självklart så får man inte berätta liksom vad man gjorde exakt och vilka man träffade och mötte och så här, men hur skulle du säga den tiden var att komma då från det som man kallar för öppna sidan och så kommer man till säkerhetspolisen? Fick du någon utbildning när du kom, eller gick du rätt in i verksamheten?
Ja,
eller?
Nej, men det var ju det var ju dagtid.
Kunde bli människa.
Ja, just det, kunde bli människa. Ja. Nej, men skämt och sidan. Jo, nej, men det var det. Och det är ju en väldigt, vad ska vi säga, om man pratar utbildning och kompetensutveckling, så har ju varit en fantastisk miljö. Var ju. Mm. För det var väldigt mycket bra utbildning. Och också samma sak, väldigt professionell miljö, så att säga, resursstark, som man upplevde när man kom från den öppna sidan. Och det var ju ingenting, det var ju... Du frågade ju i början om man hade någon sån här ambition eller vision. Och visst hade jag tänkt i den riktningen, men det var ju lite då, åtminstone när man var ny, så tänkte man att det är ju dit det kommer jag aldrig att hamna.
Nej, precis.
Men så på det sättet, jag blev kvar 10 år och så vårdade de åren med ömhet, för det var väldigt mycket roliga... Som man, jag tror när man landar in i livet och samlar på minnen och möten och miljöer, så var det ju en väldigt rolig tid.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
För jag tänker då, vi pratade då 2001, vi pratade 9/11 där. Då tänker jag också att det blir internationella utbyten.
Ja, det är klart. Det är ju ingen hemlighet. Det internationella samarbetet ökade ju givetvis efter 11 september. Och i den... Vad ska vi säga? Det är klart, det var ju en del i det man själv tyckte var intressant och som också var skilt från det man var van då. Uh-huh. Så att det var ju definitivt ett mervärde.
Hur var det att träffa till exempel poliser som jobbade med, alltså, på en underrättelsetjänst från ett annat land? Hur var de mötena så att säga? Var ni snabbt på samma nivå, eller hur skulle du säga att det var?
Jo, men jag tror det är generellt som för poliser i internationella sammanhang, eller om du kommer från den typen av skrån, så är det, man hittar varandra väldigt, väldigt fort. Mm. För man pratar ju lite samma språk. Mm. Och det är en väldigt lättsam och otvungen kommunikation. Så att det... Värt emot kanske vad man kan se en del filmer, så är det inte så, det är inte så konstigt, det är inte så krångligt. Nej, men jag tyckte det där var en väldigt lärorik tid om man tittar på sin egen personliga utveckling.
Ja.
Och i den tid vi lever i nu med allt som händer i våran omvärld och i den verksamheten, så tror jag de har en väldigt intressant miljö att verka.
Nej, för det som då 2001 kändes, måste man ändå säga, trots det brutala, det som hände liksom, så kändes det väldigt fjärran på något sätt. Det var liksom over there på något sätt, och nu har ju det här kommit liksom oss nästan på skinnet. Nu har ju säkerhetspolisen, just idag när vi pratade, i augusti 2023, så har man ju gått upp i liksom terrornivå 4 kallar man det för liksom. även om vi Svenne Bananen nu inte riktigt fattar de här nivåskillnaderna riktigt och vad man ska göra och säga att vi ska vara vaksamma så här, men man tycker att kanske skulle kunna prestera någonting mer än att ta ur hörlurarna liksom, vad vi ska vara vaksamma över, men det är ju något för de som jobbar där nu och idag, men de har ju definitivt fått det mer in på skinnet idag.
Jag tror det är utmaning med kommunikation här, för att om du sitter i den typen av verksamhet med information som motiverar den här typen, men det är ingenting du kan eller får delge i övrigt. Nej. Av olika skäl, men det kan ju också vara en så att jag avundas inte de som ska göra den där avvägningen och bedömningen, för att man kan förstå att folk då tycker att ja, men ni säger å ena sidan att vi ska vara försiktiga, men samtidigt finns ingen anledning att oroa sig.
Nej,
så att,
men
det är svårt att göra det på något annat sätt, tror jag. Och just de här asymmetriska hoten som terror är, det är ju, och särskilt som det har blivit på senare tid med mycket av de här ensamagerande, så är det ju extremt svårt att förutse.
Väldigt, väldigt svårt.
Så att, nej, de gör ett fantastiskt bra jobb, och det tror jag nog, i och med att det är en hemlig verksamhet, de som är i den typen, det är ju lite otacksamt på det sättet, för när du gör någonting så får du inte berätta det, eller det är ingen som vet om det.
Nej, det var ju som hon säger på chefen skulle sommarprata, att det behöver jag inte lyssna på. Så får jag ändå inte berätta det som är det spännande liksom.
Nej. Så att
ja, men det är ett problem. Jag tyckte att det var en väldigt spännande miljö att jobba i. Jag tycker att den informationen som man fick vid vissa tillfällen då, när man satt på möten, när vi hade till exempel terror kom till oss, jag jobbade ju på spaningsroten då, så tänkte man, så man satt där att liksom, fasen, det är ingen annan, alltså det här, tänk om folk visste liksom. Och det, på något sätt så finns det ju någonting ganska häftigt just att veta att det här är väldigt, väldigt unik information. Sen vart vi grillade, jag vet inte varför jag som var med när du fick din anställning, men jag blev ju grillad av någon äldre gentleman som kom in där och berättade att vet, Säpo aldrig haft någon läcka någonsin, och tittade djupt i ögonen liksom, och tänkte, vad fan tror jag blir nästa?
Ja, just det. Första. Just det. Ja.
Men Säpo har faktiskt ganska gott rykte, sägs det runt om i världen, för trots det lilla landet vi är, liksom, att vi har en god underrättelseverksamhet.
Jo, men Sverige har ju traditionellt över tid, och speciellt när det gäller på kontraspionaget, på den sidan har man ju varit väldigt duktig och kompetent. Och man hade ju sen skiftade fokus ibland, och det är ju så med en del kompetenser, de måste ju hålla över tid, men det har man ju alltid haft. Men det gäller generellt för Norden. Vi är ju ofta duktiga, tror jag, på att vi vänder blicken åt andra håll och tycker att de måste vara mycket, mycket bättre än oss, men så är det ju ofta inte. Utan vi är väl så bra rustade så långt det går.
Vad skulle du säga var det roligaste eller mest intressanta just med din tid hos Säkerhetspolisen?
Ja, i och med att man kunde in på detaljer, så tror jag, om man säger generellt, så var det alla de möten man fick, så att säga, både med kollegor av olika karaktär och bakgrunder, men även de personer som man då, så att säga, på motståndarsidan som man mött. Det var ju ett lärande i sig. Man fick ju verkligen anstränga sig och ta sig utanför sin egen traditionella, jag kommer ju från en liten kommun i Norrbotten, det säger sig självt att det var andra typer av möten, om man säger så.
Och det
tyckte jag var väldigt både roligt och lärande. Och så märker man någonstans att trots allt är vi människor allihop, så att hittar man rätt nivå på kommunikation, så går ju faktiskt de flesta och pratar med, inte alla, men
nej, precis, finns alltid undantag så. Jag var ju lite less på att liksom just det här, för i långa ärenden, om man jobbar på en spaningsrotor oavsett vad man jobbar egentligen, och det blir långa ärenden och så här, så för mig blev det alldeles för asocialt. Jag ville liksom interagera mer med människor, så jag sökte, allt ska ju låta lite coolare på Säpo, man är ju liksom inte utredare, utan man är bearbetare, och man har inte tipsar, utan man har källor. Det är liksom allting ska ha något annat namn. Jag tror det hette på den tiden att det hette källdrivare, kan det heta någonting. Så jag sökte någon tjänst då, för jag hade ju mycket tipsare när jag var nere på plattan och på gatorna i skruppen och så här. Så jag tänkte, det här skulle ju passa mig som handen i handsken, men De gjorde ju en ruggig felrekrytering där. Alltså, det blev ju inte jag, om man säger så. Men jag var verkligen övertygad. Och än idag kan jag säga så här. Om man liksom, man ska inte vara självgod och man kanske ska lukta för mätet. Men man vet ju ibland lite en styrka. Liksom, att min styrka har inte varit att göra armhävningar eller vara starkast. Det har ju varit att vi har haft bra munleder och varit intresserade av folk. Det hade varit en kul tjänst. Mm. Men det blev aldrig något. Men då så blev det något annat ställe. Så är det.
Precis.
Mm. Men varför slutade du där då?
Nej, men det var ju också en sån där brytpunkt i livet. Jag var framme vid... Jag var ju framme på 2010. Och då fick jag en förfrågan från den privata sektorn. Det var ju gamla kollegor just från Norrman. De som delade av de du känner som startade säkerhetsföretaget Too Secure.
Just det.
Så att... om att ta ansvar för att starta upp verksamhet i Göteborg. För då var man etablerade i Stockholm och så hade man ju öppnat kontor nere i Skåne. Men Göteborg var ju kvar. Och då var jag så där, det var ju något helt nytt för mig som jag aldrig hade reflekterat över. Men jag var uppe och träffade det här gänget och som delar hade jag ju jobbat med i A-turen också. Och det var ju ett fantastiskt duktigt och professionellt gäng. Och en väldigt härlig miljö. Men de hade en intressant modell för hur man skulle jobba med säkerhets... På den tiden var det ju mest med traditionella säkerhetsföretagen.
Mm.
Men man kom ju verkligen med något nytt när man jobbade på Too Secure. Och...
För det var ju mer kanske personskydd. Då.
Ja, men man började ju mycket med familjer och den typ som hade en förhöjd exponering av olika skäl. Och sen jobbade man ju med företag mycket och sen har det ju växt och där. Men för mig var det ju en, det kändes motiverande. Jag var uppe på ett möte i Stockholm och det kändes när jag klev ut, här vill jag vara. Det kändes verkligen som en familj.
Sen
hände en del i mitt privatliv. Jag skilde mig och då stod jag lite grann i och vacklade hur jag skulle gunga marken lite under mig. Men så kände jag att på tryggheten så jag var kvar nu.
Mm.
Där man var. Men då tog jag steget och det ångrar jag inte. Så vi startade upp Tre Musketörer då i Göteborg. Och jag kan säga det var tur man inte visste vad man gav sig in på. För man var ju van statlig sålda och helt plötsligt. Det är ju en sak att kliva över till det privata, men här skulle man ju faktiskt
starta upp något.
Dra in sin egen lön också. Skrämmande tanke.
Ja, just det.
Men även det var fantastiskt lärorikt och roligt.
Och ni fick det att rulla? Ibland.
Vi fick det att rulla. Det var lite trögt i början, för det var ju så att Göteborg var inte Stockholm. De hade lite längre införsäljnings... cykler i Göteborg.
Mm.
Men till slut byggde vi upp en bra verksamhet där. Sen byttes lite personal och så där. Jag blev ändå kvar i 9 år.
Ja.
Så att också en sån där tid där man... det var ju sista gången jag har jobbat med liknande kollektiv. För även om man lämnade polisen så var ju de som jobbade... många kom ju från NI och
nationella
insatsstyrkan. Och så var det ju även en del från militär och gröna sidan och sådär. Så det var ju lite samma skrot och korn.
Mm.
Så att man var ju ett bra gäng även där.
Man tänker på de här... alla de som jag kommer ihåg nu i huvudet var ju... De var ju duktiga och nästan stack ut lite på ett eller annat sätt redan som liksom uniformerade poliser. Med en del tänker man så här, man såg ibland bara på längden på PM på vissa, tänkte när kommer du bli chef eller någonting.
För
så där långa PM skriver inte jag.
Nej.
Men hade det funnits liksom någon möjlighet att behålla såna här personer i myndigheter? För det tar ju stopp någonstans. Mm. För man märker det, för kreativa individer med visioner och lite entreprenörskap så liksom tar det stopp på något sätt. Och då kan inte myndigheten erbjuda någonting mer. Och då säger de bara hej och goodbye, och så säger myndigheten bara hej och goodbye.
Ja.
Det är lite synd alltså.
Ja, det är synd. Och det där tror jag är en av de... Idag när debatterna var det om polisens... vad som är bra och mindre bra. Så det där har ju varit en återkommande... spaning man har gjort, just det här att när du kan vara väldigt värderad som medarbetare och så kommer du fram till en punkt och du börjar delge någon att nu har jag tänkt något annat, så är det ingen som försöker behålla det.
Nej.
Utan de säger man lycka till.
Ja, bara.
Och jag tänker mycket på det här, vi pratar om FN-tjänster, andra länder som skickar poliser i det här fallet på FN-tjänst, det var ju meriterande när de kom hem.
Ja.
I Sverige hade du bara varit borta.
Ja, precis.
Så,
ja, men, du kunde ha varit på VAB eller
föräldraledig. Ja, precis. Det var liksom, vart har du varit? De sa ju, du har bara tjänat en massa pengar. Oh. Det var liksom lite sådär.
Oh.
Så att, och det där tror jag, om man nu skulle sitta och våga rådgöra någon, att försöka hitta en annan inställning där för att behålla duktiga människor. För man kommer ju i alla yrkesliv, och polisen är ju inget undantag. Och tyvärr är det väl många idag unga poliser som slutar tidigt också, av olika skäl. Men att man har liksom någon form av möjlighet att om man nu har det drivet och förmågan att kunna vara kvar. Man ska inte behöva lämna för att få utlopp för den typen av kreativitet.
Nej, precis. Nej, det är intressant. Där finns det något att jobba på. Mm. Men då lämnar du där säkerhetsföretaget då?
Ja, sen hade jag gick jag vidare därefter till ett, och de som känner mig, de log väl när jag sa det, för det var ju grunden ett stort internationellt IT-företag, och jag är ju väldigt analog då. Men jag startade upp en väldigt liten egen affärsenhet, och som hade egentligen byggde en underrättelseplattform, och då hade jag ett par betydligt mer begåvade unga människor, lite hacker-typer då, som jobbade med egentligen att identifiera hot och risker mot företag och verksamheter, primärt på nätets alla delar, men darknet och deep web. Så det blev jag, och det var ju i samband med covid slog till, så det var lite olyckligt när vi startade upp det där. Men också en fantastisk arbetsgivare som heter Nexer Group, som jag lärde mig jättemycket. Återigen, det var ju en ny miljö, nya människor, nya kompetenser. Så även jag sög åt mig lite av den här IT-kompetensen. Jag lärde mig väldigt mycket förkortningar. Det kan jag svänga mig med. Men jag vet inte vad det innebär. Men förkortningar kan jag.
Men förkortningar, alltså allmänt förkortningar eller sådana data?
Ja, men det är mycket. Prata med de här riktiga IT-säve. Det är bara förkortningar.
Det var ju när det kom sådana här LOL och sånt där man fick lära sig. Laughing out loud.
Sen har jag nu skiftat en gång till då, så nu sitter jag på ett större medicinteknikbolag då, som med ansvar för säkerhet.
Det här är ju givetvis en kort version av en karriär som ännu inte är över, vill jag ju tillägga då, va? Och det är ju så att man kan se här att du har ju verkligen skiftat då. Det har varit liksom Skellefteå och Norrmalm och Säpo och säkerhetsbolag och allting. Och allt det här har ju minnat ut faktiskt i någonting riktigt spännande som jag vill pusha för lite extra. Du skriver en deckare. Kan jag kalla det för deckare? Spänningsroman.
Ja, just det. Ja, vad man sätter för titel på den där, eller rubrik på den där, det vet jag inte. Jo, nej, men den...
Som är riktigt bra.
Ja.
Vad är det som händer här egentligen?
Ja.
Har du skrivit den själv?
Jag har skrivit den själv. Jag lovar, ingen spökskrivare. Nej, jag har skrivit en historia. Det börjar säga, jag har ju alltid läst mycket. Och framförallt de som känner mig.
Du hade mer böcker också, kommer jag ihåg, på kommendering. Du hade en jävla bok.
Jag började faktiskt skriva just i Skellefteå på nätterna.
Ah.
För att, ja, man ska väl, det var ju en del som... Det hände kanske inte jättemycket vissa nattpass. Och då valde väl en del att vila lite grann. Men jag hade svårt med det, så att då började jag sitta och plita lite grann och skriva. Men sen har det framförallt varit mycket snack från min sida. Så att de som känner mig, och inte minst mina kära barn, de har ju hört det här till leda. Så
när jag, att du skulle skriva en bok?
Ja.
Jag tror inte du är den enda som har kastat ur de orden.
Nej. Så att, med lång historia kort, så har jag ju haft olika idéer då. Och jag tog faktiskt tjänstledigt för 4-5 år sedan.
Mm.
3 månader. Av flera skäl, men jag tänkte att jag ska passa på att skriva. Fick ihop ett manus som inte nådde riktigt ända fram. Jag fick ändå så pass mycket positiv feedback, så att jag kände att jag ska göra ett försök till.
Men jag menar, när du sätter dig ner och ska skriva, och vi har ju hört nu, vi har lyssnat tillbaka, du har ju gjort väldigt mycket inom polisen, du har även jobbat då inom säkerhetspolisen och alla kontakter och saker man hör och får reda på där. Den här boken som heter Syndaren, och du som lyssnar nu, Per Rune är också ditt författarnamn.
Mitt pseudonym.
Mitt pseudonym är alltså ditt riktiga namn.
Ja, just det.
Hur mycket är klart när du sätter dig ner liksom, och när du började liksom, skriva? Hur mycket var klart då, så att säga, i ditt huvud?
Nej, inte mycket egentligen. Jag utgick från en händelse. Det där är ju en bok som är någon hybrid mellan en traditionell ja, återigen, det är lite svårt att sätta en rubrik på genren där. Men det handlar ju om en börja med en kvinnlig, ung kvinnlig åklagare i Göteborg som blir skjuten efter en gängrättegång. Och sen har hon en far då som sitter och gömmer sig upp i Norrland i ett gammalt hus. Som har en liten dynamisk bakgrund och rätt sliten.
Det är bra, dynamisk bakgrund,
ja,
tycker jag.
Det. Just det, just det. Eller som min 86-åriga mamma sa när hon hade läst. Men Perun, är det dig? Skriver om dig själv? Hon var lite orolig för han är lite nedkrökad i början. Nej, sa jag, mamma, det är lugnt. Men och sen är det ju då väver jag ju in, man kan säga det är organiserad brottslighet i Europa. Det är då lite, eller ganska mycket just med fokus på säkerhets- och underrättstjänster. Utmaningarna man har idag. Så händelseförloppet, det börjar i Arjeplog, eller egentligen börjar i Irak, men det går via Arjeplog, Göteborg och ner till Marbella.
Okay.
Och till slut i Barcelona också. Så vi gör en liten odyssé genom Europa.
Hur många av de här karaktärerna som man läser om är baserade på någon form av liksom verklig, kanske ännu levande person?
Du är inte med än, men du kommer ju givetvis. Nej, man kan säga så här, jag har absolut tagit inspiration av ja, tidigare, eller de möten man då har haft genom åren här, både inom polisen, privata näringslivet och säkerhetspolisen. Så, och det är ju så man, och speciellt när man är supernybörjare som mig, så tar man ju av det man har upplevt. Det är ju en påhittad och fiktiv historia, men som alltid, och det gör väl alla som skriver, att man väver ju in delar som känns nära, som man har upplevt.
Ja.
Så jag tror nog ett par som har läst den där har möjligtvis känt igen.
Yes. Jag tycker, nu har inte jag skrivit någon bok, och så här, men jag vet om man ska skriva kanske någon längre sak till någon, förut när jag skrev liksom till andra och så, här, så det kräver ju ganska mycket självdisciplin. Hur gjorde du liksom för att bara sätta den? Jag tror det var Guillou som sa att liksom inspiration, det är för amatörer. Man måste liksom sätta sig ner verkligen.
Det är en av få gånger jag håller med honom. Men jag håller med, för att det finns ingen sån här gudomlig inspiration. Jag sätter mig ner, jag är ju morgonmänniska. Jag ska gärna sova längre, men jag vaknar tid och då gör jag bort. Jag har ett kort fönster där när skallen funkar hyfsat, och då sätter jag mig ner med en kopp kaffe och så skriver jag ett par timmar. Få ihop en 1500 ord ungefär och så är jag nöjd. Och
vad är 1500 ord för en amatör ungefär då?
Jag får säga en sida 300 ord, så det blir fem sidor ungefär.
Just det.
Så att give or take. Men och så försöker man skriva varje dag om det går, men det blir ju inte det riktigt. Och så utgår man från en händelse och sen händer det bara saker. Det har ingen plan.
Det bara kommer liksom.
Ja. Så sen, den här resan har ju varit, och jag hade väl en tanke givetvis, vill man gå i mål. Och sen har jag ju haft tur att få möta och ha stöd av ett fantastiskt förlag i Göteborg. Nona förlag, och de det är ju där man liksom, man har de här sidorna med text på, men sen ska ju någon göra någonting av det.
Just
det. Och det är ju mycket när man är eller klar, så att man själv tror man är klar, det är mycket efterarbete och sen, men nu kom den här ut i pappersformat då, i fysisk bok i juni och på ljud i juli, så att det är en spännande resa.
Ja, häftigt verkligen. Jag vet att du sitter och knappar redan på del två.
Ja, men del två, då blir det en terrorfokushistoria kan man säga, och den är inte, den var redan bestämd innan, så det är inte drivet av dagens utveckling höll på sig, utan det är ett scenario jag har byggt upp där också.
Men du sa att du hade skrivit först ett manus, och sen så du sa att det föll inte riktigt i god jord där. Hur var det liksom då, att bli lite så här refuserad?
Nej, men det var egentligen inte så, för att jag skrev ju en historia då, som jag, och den kan jag ju titta på idag, men det var också, den kulminerade med riksdagsvalet, och jag hade som det var en politisk thriller som skulle då sättas på spets innan, och innan valet, vilket år det nu blir tillbaka tid. Men när jag då lämnade in det här, då hade valet redan passerat. Så de sa att historien i grunden är bra, men kommersiellt, nu har vi redan passerat valet, då får man ju inte vänta i 4 år till. Ja, eller ska du skriva en ny historia? Sen var det mycket annat, det ska jag säga, som jag väl förstår att man hade synpunkter på, för man är ju superamatör. Men det gav mig återigen så pass mycket blodad tand så jag kände att jag ska göra det. För det är ju så, de som jobbar på förlagen och Karin här som hon heter, en fantastisk människa. De är ju tuffa också. De säger ju liksom att de stryker ju inte med hårs. Det har de ju ingenting för. Det är ju liksom en kommersiell verksamhet.
Ja,
så de säger liksom, är det skit så är det ju skit. Och då kan man ju inte fortsätta. Men, ja, men hon gav mig så pass mycket så där så jag kände, ja men då gör vi ett försök till.
Ja.
Sen har mitt privatliv också varit lite dynamiskt. Så då, utan att vi går in på det. Men ingen dramatik dock. Men då hade jag en period när jag satt i en sommarstuga mellan... Och hade mycket tid kan man ju säga. Mm. Och då kände jag att nej, nu ska jag göra verkstad av det här. Och då blev det syndaren här.
Kul. Jag rekommenderar givetvis till lyssnarna, och om man är intresserad, Per Rune, syndaren, är det alla, man går in på nätet och kan beställa den?
Den finns på alla sajter, och lyssnar på ljudböcker så finns den på Storytel och BookBeat och Nextory, alla de här.
Hur, vad ska jag säga? Jo, hur är du? Läser du böcker eller lyssnar du på böcker?
Jag läser fysisk bok. Jag är old school även där.
Mm, ja, men det är jag med.
Jag är tvungen, jag börjar lyssna på en del böcker, för det är ju ett annat medie, och där är det också viktigt, och det är en utmaning. Då handlar det också om vem som läser
ja. Böcker. Ja, men så är det. Och man har ju vissa favoriter och sen har jag ju några som går inte så bra där.
Men det är lärorikt, så att nu inför den här tvåan då har man ju ändå lite mer på fötterna. Så att,
ja, det är learning by doing vad man gör liksom. Men om du skulle, jag brukar alltid fråga mina gäster, egentligen så har jag inte frågat om ditt största polisminne egentligen. Alltså om du har något sånt minne som sticker ut och under alla år. Är det något du åkt iväg på som du liksom kommer ihåg?
Nej, men egentligen kan jag säga så här, jag har nog ingenting sådär som riktigt sticker ut. Och det må låta tråkigt. Jag tycker egentligen mycket har stuckit ut i positiv mening. Det har varit nu kanske man är lite nostalgisk eller att man romantiserar vissa minnen eller förstärker vissa minnen, men när vi har gått igenom den här tiden som både du och jag har varit både vid liv bevisligen och i verksamheten här, så tänker man ju själv när man berättar om det, och då är det ju man skrapar ändå bara på ytan att det är nog generellt sett fantastiskt förmånligt att få uppleva allt vad man har gjort. Så när någon frågar, som sagt, nu har jag ju en son som själv är polis, men när man andra frågar, skulle du rekommendera någon att söka till polisen? Yes. Så brukar jag säga absolut, för det är ett yrke som, ja, om vi, det är uppenbart att det är viktigt och för samhället och så där, men just som individ så är det ju en otroligt bra skola, oaktat om du gör något annat sen. Ja. Men du har en väldigt bra plattform att stå på. Så att jag har inget sånt där wow minne direkt. Nej. Utan det är mer det här generella bra. En del kanske lämnar yrket och är lite bittra, eller ja, det kan vi ju vet vi vad de är träffar den typen som. Men jag får säga att och gudarna ska veta, det var både ups and downs, men ser man generellt så det var en väldigt bra resa.
Du har ju berättat nu att du har en son som är ute och jobbar som uniformerad polis, radiobil eller vad man kallar det nu för tiden. Hur är det då? Kan du vara orolig ibland? Med tanke på att det faktiskt är en ny miljö att jobba i, om vi jämför när vi var ute i början på 90-talet. Då.
Ja, men pappa får ju alltid vara orolig. Men nej, jag tror jag har sett och ändå fått så pass mycket inblick i hur... Man jobbar ju väldigt som vi pratade lite om, professionellt idag. Sen går det ju aldrig att gardera sig mot allt som kan hända. Så att man har ju inte så mycket för att oroa sig, men jag litar ju på att ja, även min grabb och hans kollegor, de har varandras ryggar, och de ser ju till att de jobbar på det bästa sätt de kan. Och det är ju så med det här med polisyrket, att allt kan ju hända, så att det är ju så. Men jag brukar säga det som med allting annat, när man har varit med om allt ifrån FN-tjänster till man och händer det nog, så är det ofta i trafiken också. Nästan det viktigaste. Kör försiktigt, det låter väl häftigt.
Verkligen, och särskilt kanske när man kommer ut som ungkonstapel och tror att man bara för man liksom åker blott att man är säker, det är man ju inte. Så. Men Om du får rekommendera, jag brukar fråga efter film och serien och så, nu vet jag att du läser mycket, men om man sitter här på sin kammare nu eller i sin hängmatta på sensommaren, skulle du rekommendera någon, vi kan ha någon läsning kanske till någon?
Ja, jag brukar säga två författare som har skrivit väldigt trovärdigt om polisverksamheten. Den ena, som nog inte så många har hört talas om nu, han heter Josef Wembau. Han skrev ju bland annat Korgossarna, som var ganska
normans referens.
det var nästan ett krav att ha läst den. Men han skriver generellt sett väldigt underhållande böcker, just om man bara fokar på polisverksamhet. Och sen kanske den bästa boken i modern tid jag läst. Nu läser jag mycket Michael Collins, han som skrev den här Harry Bosch. Men det finns ju en författare som heter Don Winslow, och han har skrivit en bok som heter på svenska Styrkan, på engelska The Force, som handlar om synnerligen korrumperade poliser i New York. Och den är en av de bättre läsningar man har varit med om.
Oh, intressant.
Så den kan verkligen rekommenderas.
Jag har berättat för dig att jag håller ju på att skriva med David, en manusförfattare, skriver ju en polisfilm, och den vill jag ju verkligen att du ska, innan manuset kommer ut till samtliga, så ska du få provläsa precis som jag har läst din bok här. Och alla nu som har lyssnat, gå in Per Rune, Syndaren, och hitta den på alla bookstores, och finns både som ljudbok och i pappersform. Alltså stort tack Per Rune, vi hade ju kunnat sitta här mycket längre givetvis, men jag vet att du också är ett liv. Så, alltså stort tack, det har varit så kul, och framförallt kul att träffa dig igen efter alla dessa år. Alltså.
Det är jag som ska tacka, Hasse.
Det var det lilla.
Tack.
Så där, tack för att du har lyssnat, och glöm inte att du köper då Per Runes bok på bokhandlar eller där man köper ljudböcker. Syndaren heter boken, Per Rune är författaren, riktigt bra, rekommenderas av mig. Ha det så bra, vi hörs snart igen. Hej då.